Podplay.
Första gången jag hörde talas om fallet Sven Sjögren var under en övernattning med fritidsgården Puma i Visby på 90-talet. En sen, blåsig novemberkväll hade vi åkt ut till Lummelunds bruk och med ögonbindlar leddes vi ner i Lummelunda grottan. När vi kom fram till den största salen i grottan så hade en fritidsledare med stor inlevelse och i skenet av levande ljus berättat den märkliga historien om Svens försvinnande. Vi visste inte hur mycket av det som vi hört som var sant och hur mycket som bara var skrönor. Historien blev i alla fall den stora snackisen under kvällen och natten. Det var något med det olösta fallet som satte igång fantasin. Genom åren träffade man på många som sa sig vara säkra på vad som hade hänt. Men skrapade man på ytan så visade det sig ofta vara rykten eller spekulationer. Ett fåtal hävdade att han försvunnit frivilligt. Kanske hade han en dag bara ledsnat, satt sig på en båt och emigrerat till Australien. De flesta var övertygade om att Sven gått ett betydligt makabra öde till mötes.
De ryktena som gick då, det var ju att han maldes ner som minkmat.
Tidigare i Kalla fall.
Du, har du hört något om Sven är borta?
Då ringde han till farsan direkt igen då. Nu går det en kar där nere som heter si och så och sköter djuren. Det gjorde jag alltid när Sven var iväg så. Det här är väldigt konstigt.
Det finns nog ingen mer levande idag som kan så mycket om Sven som vi är, om man ska vara ärlig, tror jag.
De skulle ha ringt tidigare till polisen. Men han tänkte, han sa det så säkert att han är bara iväg.
Det här är Kalla fall. Jag heter Tobias von Braun.
Och jag heter Urban Järdek. Efter Sven Sjögrens försvinnande så surrade hela Gotland av rykten. Vi har pratat med en av de som minns uppståndelsen och tidigt intresserade sig för fallet.
Ja, när jag var grabb, jag och en kompis, vi var så mäkta intresserade av det här fallet. Det gick ju så mycket rykten hela tiden om det här. Ja, vi gjorde väl egentligen inga efterforskningar. Vi tyckte ju bara det var... När det hände sådana saker så var vi väldigt... Alltid varit intresserade av händelser. Alltså. Så det var väl därför man låg... Jag minns att jag kunde ligga och fundera hur det där gick till med Sjögren. Ja. Ja, det var... Det är en stor gåta. Jag hoppas verkligen att man hinner få reda på det innan man lämnar jordelivet.
Men med åren har fallet blivit allt mer bortglömt. Ända fram till ungefär ett år sedan, när vår avsnitt av podden Olösta mord började publiceras.
Nej, jag ska ju säga det att innan det här kom upp nu, innan ni tog upp det här, då var det ju glömt. Och jag har ju berättat det här för mina döttrar och de fattade ju ingen, de hade ju ingen, jag har ju fått berätta om allting för dem här nere. De hade ju ingen aning om det här. Det har ju fallit glömska.
Anledningen att så många var övertygade om att svensk kropp målts ner till djurfoder var det faktum att Sven kort innan försvinnandet hade sålt av nästan hela sin gård till direktören för minkfarmen i Salthamn. En av de personer som Sven vid upprepade tillfällen hade sagt att han absolut inte kunde tänka sig att sälja till.
Den här direktören som ni kallar han för, det är ju minkfarmaren där, han var ju också en mystisk man. Han levde ju ett sorts doft, han var en sån här, vad ska man säga egentligen, en tillbakadragen, han var väldigt, han tjänade ju pengar, han tjänade bra med pengar, men han visste inte så det hemskt mycket ut. Han levde nog ganska själv med sin förmögenhet egentligen. Sen blev han ju ihop med hon TV Hallå. Var på hennes dotter är hon som skriver massa låtar till Eurovisionslaget.
Men tror du att han var inblandad då?
Att minkfarmaren var inblandad, ja. utan tvekan. Nej, jag kan ju inte. Jag har ju inte sett det själv. Men det är ju så med de här markaffärerna och hela det här.
Men skulle det ens vara tekniskt möjligt att måla ner en människokropp i en foderkvarn? Vi har pratat med en person som vet. Han jobbade nämligen på minkfarmen i Salthamn.
Ja, i 80-talet där jag jobbade där. I köket. Det var jag som gjorde allt kött i minkarna.
Stora mängder slaktavfall maldes dagligen.
Ja, du, när vi var som störst så att säga, med mest minkar, då gjorde vi ju 40 ton om dagen med minkmat så att säga. Vi fick stora djurkroppar från slakteriet och även från fiskeriet fanns det då som vi malde ner då där till och i olika blandningar så att säga. Så att det var, och sen hade vi lite, vi hade olika kvarnar så att säga, höns och sen stora djurkroppar och sånt. Så det höll man på med, ja.
Det fanns inte bara en kvarn på farmen, utan flera stycken.
Det var en huvudkvarn så att säga, där vi malde vardaglig mat och sen fanns det en kvarn bakom så att säga, bakom hela min kvarn, där var det kycklingslakteriet kom med höns och sånt som skulle malas ner då och kokas för att sånt, det var ju jävlar och allting så att säga, för då måste allting kokas och blandas i stora. Och det var långt bakom min kvarn så att säga, låg lite skyddat där. Det var en så jättekvarn då.
Men hade det då gått att mala ner en kropp i någon av farmens kvarnar?
Jo, det är inga problem. Det skulle gå. Det är inga alls problem. Och det gick fort i så fall. För jag malde ju ner, det var just halva tjurar och liksom där. Det bara knakte till och brakte till. Så det gick på några minuter bara. Sen var det ju lite rykten och sånt där som gick då. Alltså de gamla som jobbade alltid och sånt. De hade ju liksom historier och lite sånt där då. Om det här med Sjögren och försvinnandet och det en del va. Ja, han som körde hem till alla djurkroppar och sånt, han var ju med och grävde upp dem via mitt i natten och han tyckte det var jättekonstigt och det var liksom där
slack. Var han grävde upp en väg mitt i natten?
Ja, det var någonting, men om det var där uppe i sjöken, det hade jag lite dålig koll på. De fick ut mitt i natten och grävde och kastade ner en massa sån här vildsvin, kommer jag ihåg, som hade självdött, eller man matade dem minkmat och sen svällde de upp och dog dem. Han skulle ju ha någon djurpark där, men det gick inte så bra för han matade dem med minkmat och det gick gäst i magen på dem, så de själv dog, så då fick man ju då fort och gräva ner dem så det inte skulle bli myndigheterna. Det var mycket sånt där.
Men om det verkligen var så att Sven Sjögrens kropp mållades ner, kan han inte uttala sig om?
Ja, möjligheten fanns ju. Det kan jag tänka mig. Sen har jag varit insatt i teorin och så, men visst möjligheterna fanns ju. Det skulle ju gå fort. Och sen om man då ska göra något tekniskt, jag vet inte om polisen gör det eller inte, men att gå och se, hitta en liten gubbe på 40 ton minkmat, det kan väl vara rätt omöjligt.
Förutom ryktena kring Sjögren så var minkfarmen impopulär bland de boende i Lummelunda av andra anledningar. För det första var det lukten.
Ja, det var en speciell doft, helst under slakten. Och det var många som kom med bussen då, där de som blev nästan tvingade att komma ut bara och jobba där. Och många vände och de vägrade gå in i minkfarm för det lukt. Så de spydde ju direkt när de kom ut och bussen kom åt. Det var en speciell lukt.
För andra så var det flugorna.
Ja, de bodde ju där så att det var ju det. Man kunde ju ta fönstrar och sånt öppet så då blev det ju. Det var ju speciella flugor. Det var såna flugor som inte satt sig på en utan det var, de surrade kring. Men det var så mängd. Så det var otroligt. Och det försökte ju, det spröt dem ju med gift och försökte att bekämpa då. Men det var väl lite så. Och sen var det. Så den marken är nog rätt förorenad kan jag tänka.
Han minns även direktören väl.
Han som var chefen, det var väldigt speciell kan man säga. Ja, han var ju mycket egen så där och han hade bestämda uppfattningar om allting. Många var rädda för honom så att säga. Han kunde ibland ringa till en mitt i natten. Jag bodde ju precis där, jag hyrde ett hus av honom då. När grannen med honom, han kunde ringa mitt i natten och sa nej, min måste prova laga mat nu för nu då. Och då kanske klockan var 2-3 på natten så där, så ja, mycket speciellt. Ja, och han var alltid med varje dag. Han jobbade, det var en gubbe som jobbade jämt tycker jag. Han hade alltid finger med i spelet överallt. Det får man nog säga.
Det finns även gott om historier. Och med direktörernas medhjälpare gick omkring beväpnade på minkfarmen.
Ja, de hade ju, de gick ju med vapen på sig. Det var ju ungefär som minkar och rymde och ibland och sådär. Ut till vanliga Lommelunda så att säga och bet ihjäl deras hans så där, så att de fick ju ha koll på nätet där, men ibland så var det hål i nätet, så att då hade de någon pistol för mig på sig då, som de sköt med minkarna för att få stopp på dem så att säga, så att det var lite high chaparall ibland.
Allt det var långt innan vi började arbeta i Lumlunda grottan. När vi kom dit så fanns minkfarmen i Saltan visserligen kvar, men den hade under många år fört en tynande tillvaro. Till slut hade myndigheterna också beslutat att verksamheten skulle avvecklas helt. Därefter fanns bara rostiga minkburar och förfallna industribyggnader kvar på platsen. Men det gick fortfarande att hitta spår av glansdagarna. I ladan vid bruksplanen, där guidernas fikarum låg, så hade en gång en pälsbutik som tillhörde minkfarmen legat. Under några plankor uppe på vinden hittade vi ett reklamblad för minkfarmen från 1971, ett år innan Sven Sjögrens försvinnande. Där presenterades en världsledande anläggning, unik i sitt slag. Där fanns nymodigheter som speciella utfodringsvagnar och automatiserad vattenförsörjning för de över 50 000 djuren. Det berättades också att minkfarmens ägare, direktören, precis hade börjat skapa en ny turistattraktion i bruket. En viltpark med bland annat lodjur, vildsvin och kronhjortar. Om ni vill se reklambladet så lägger vi upp det på Instagram i samband med det här avsnittet. Sommaren 1971 så hade även ett filmteam från SVT besökt platsen för att titta på anläggningen.
Men det viktigaste här i Lummelunda, på den här viltfarmen, det är i alla fall minken, Mack. Nu har vi fått löftet av direktören här att släppa ut en del minkar. Han säger att det inte är svårt att få in dem igen.
Nej, det tror jag inte heller.
Tror du inte det? Nej, de verkar ju inte så väldigt snabba som jag trodde de skulle vara.
Även om misstänksamheten snabbt riktades mot direktören efter att Sjögren försvann, så var det även andra som drabbades av ryktespridningen. Det var välkänt att Sven hade pekat ut Rolf Udin som en av dem som han misstänkte ville komma över hans mark. Och Sjögren hade ansett att Rolf låg bakom anmälningarna som gjort att han fått djurförbud. Skulle Svens försvinnande på något sätt kunna höra samman med denna konflikt? När vi granskat fallet har vi tittat på alla möjligheter. Det fanns faktiskt en kort period i vårt arbete där vi med skräckblandad upphetsning övervägde möjligheten att våra arbetsgivare i grottan på något sätt var inblandade. Men vi kan redan nu avslöja att trots att vi vänt på alla stenar i det här fallet inte kunna hitta någonting som tyder på att konflikten mellan Sjögren och Rolf Udin var någonting annat än en vanlig osämja grannar emellan som bottnade i bitterhet och missförstånd. Men rykten ändå funnits där. Något som Hans-Olof berättar att han är väl medveten om.
I och med att vi har varit, vi vet ju hur mamma och pappa och hur vi har varit som familj, så vi, det känns, vi har varit trygga i oss själva och inte varit inblandade i något, varken åt det ena eller andra hållet. Och det har känts skönt. Och mamma och pappa hörde också ryktena. Men det bekom de naturligtvis tankemässigt illa, men de jag tyckte det var tråkigt, för de tyckte bra om Sven som granne på somrarna.
När polisens sökning efter Sven Sjögren väl drog igång så hade polisen lagt en hel del energi på att dragga i dammen ner vid parken och söka igenom familjen Udins fastigheter, dels i Lummelunda men även i Visby.
Och sedan var det att man tömde 25 kubikmeter stora Trekammarbrunnen, om det var någonting instoppat där. Och det var till och med någon polis eller myndighet var nere inne i garveriet innan vi renoverade. där hade vi kar för avhållning av skinn. Och det ser ut som vitt som mjölk eller väldigt ljus beige släktkalk som förstörde håren då. Mm. Det var där vi hade diskarna då. Där var han inte. Och vad skulle pappa ha med det att göra så att säga? Så mycket involverade har vi blivit. Och det har känts... Så vi, pappa tog illa vis, det kände sig kränkt. Att överhuvudtaget kanske till en millimeter var misstänkt.
Även om Sjögren trott att Rolf Hedin var ute efter hans mark, så hade det visat sig att i slutändan så var det direktören för minkfarmen i Salthamn som var den verkliga intressenten. Även mellan Rolf och direktören hade förhållandet varit spänt.
Det var väl, ja, som sagt, talking terms, men inte mycket mer. Inga affärer sinsemellan. Det var det inte.
En stor anledning till slitningarna var de enorma mängderna flugor. De störde turistverksamheten med kaféer och annat runt bruket.
Doftade lite grann, och det var felaktiga vindar.
I början var det inte så mycket problem med flugorna, men det var ett tilltagande problem.
Till slut så blev det Sveriges största
minkfarm. Olidligt att med alla flugorna där.
Och flugorna kom på grund av minkhanteringen med mycket. Det var vått och mycket grus och kanske inte så rent under spillning från minkarna. Plus minkarnas egen avföring. Det drog flugor.
Trots det var direktören inte främmande för att kunna skämta om situationen.
Då vet du när han...
Jag menar då...
När han ringde till Gunnar och sa... Du, vi har haft två flugor här och de är borta. Har du sett dem? Då var han ju här på kvällarna med sin bil. Och körde med öppen lucka med Mersa. Och med, jag vet inte vilken typ av sprutor han hade med. Vägkanterna eller backen ner... Och mot väggen på ladan där Margareta var. Så att flugorna, där trivdes de ju inte. Det gjorde de.
Måndagen 16 oktober 1972 hade det ringt i telefonen i polisstationen i Visby. Den som ringde var en lantbrukare i Atlingbo. Han hade berättat att han kvällen innan fått ett oroande telefonsamtal angående sin morbror, Sven Sjögren, i Lummelunda. En granne hade berättat att Sven inte syns till på över en vecka. Sven brukar aldrig åka bort i mer än några enstaka dagar. Och om han gjorde det så brukar han alltid be sin närmaste granne att se till djuren medan han var borta. Men så hade inte skett. Dessutom hade någon byggt en väg över tomten. Det fanns uppgifter om att Sven skulle åka till Stockholm för att besöka ett företag vid namn Friab för att betala en skuld. Carl Olof hade ringt Svens bror Nils i Stockholm, men han hade inte hört någonting från Sven eller hört om någon Stockholmsresa. Nils hade i sin tur ringt företaget Friab, men inte heller de visste något. Polisen upprättade en anmälan om en försvunnen person och bad Nils ta sig till ön så fort som möjligt. Redan samma eftermiddag hämtades han på flygplatsen av två poliser och tillsammans begav de sig till Lummelunda. När de anlände till gården stod Svens bil, en gammal mörkblå Ford Custom Line från 50-talet, som vanligt parkerad vid husknuten. En gång hade den varit lyxig och modern. Nu hade den körförbud och rutan var täckt med gulnade höstlöv. Där stod även en grön traktor av märket Bolinder Munktell. Gårdsplanen var i övrigt täckt av gamla motordelar, tomma lådor, rostig taggtråd, plåtar och allehanda bråte. Bakom Sjögrens laggård skymtar den nybyggda vägen. Och Svens utedass som en gång stått vid ändan av ladan syntes inte ett spår. Svens hus var låst. Polisen löste situationen genom att dyrka upp det primitiva låset med en ståltråd. Inne i huset rådde en förfärlig oreda. Gamla tidningar, skräp och smuts täckte golv och möbler i hallen och köket. I finrummet var det något bättre ordning. På ett matbord stod en urdrucken ölflaska och en oöppnad läsk och ett urdrucket mjölkglas. Men ingen Sven syntes till. Även på övervåningen rådde en liknande oordning. Och de en gång vita lakanen i Sjögrens säng var gråaktiga av ingrudd smuts. Men inte heller där fanns han. Vinden och källaren genomsöktes med samma resultat. Var Sven Sjögren än befann sig så fanns han i alla fall inte inne i huset. Några uppenbara tecken på strid, våld eller annat som kunde förklara försvinnandet hade de heller inte sett. När de var klara med huset går polisen över vägen och knackade på hemma hos mjölnaren Tore och hans fru Iris Pettersson för att se om de har några uppgifter att lämna kring försvinnandet.
Vi testar. Här, Iris.
Hösten 2021 är jag och Tobias på väg för att prata med Iris. Tore gick bort för 7 år sedan och Iris bor inte längre kvar i Lumlunda. Men vi knackar på hennes lägenhet i Visbys nordöstra utkant.
Hej Iris!
Hej!
Urban Gärdek och Tobias von Braun.
Hej!
Nej,
jag känner inte. Nej, det är vi som gör den här podden om Sven Sjögren.
Nej, orkar jag med det nu? Oh. Jag har ju tagit om precis vad jag vill.
Ja,
hur till den här killen som har skrivit.
Den hon menar är Christer Björle, chefredaktör på Horisont. Ett lokalt magasin för grävande journalistik på Gotland som vi samarbetar med.
Men han har inte spelat in det bättre, så att vi skulle jättegärna vilja...
Bara att vi kunde få spela in...
När vi står och pratar så kommer en katt springande och försöker målmedvetet ta sig in i lägenheten.
Så Tora står ju.
Ja.
Då vet jag Sten det.
Jaså.
Men jag har så bra hörapparater.
Ja, de är bra nu va?
Ja, och gammal är jag vet du. Och börjar bli gaggig.
Nej, det börjar inte bli.
Vi ska hålla i katten då.
Vi lyckas med viss möda hålla katten på avstånd medan vi tar oss in i lägenheten.
Stänger du? Är du med att stänga dörrarna då?
Jag kan kasta benen. Så skit. Nej men gud.
Kommer du ihåg? Vi har träffats förut. Vi träffades och så satt vi...
Runt om i det lilla vardagsrummet står pokaler och andra utmärkelser på olika hyllor och på väggarna hänger diplom.
Kassvarp är 50 år.
Ja.
Ja.
Har du vinnit?
Jag har aldrig prisat här uppe. Jag det har jag helt garderoben full.
Oj. Ja.
Det var varpa SM.
Jag har varpa 30 SM.
Ja. Åh jäklar.
Ja. Iris har en bestämd uppfattning om vad hon tog och hände med Sven Sjögren.
Jag har jobbat det i huvudet att de kör ner i minkerna.
Hur
tror du?
Ja. Du tror att det var så det gick till, att han försvann i kvarnen? Mm.
Han blev minkmat.
Mm.
Ja. Men hade den varit klok och kommit att ta ett prov efteråt, då hade det varit gjort. Men den kom ju jag jobbade ner på minken en månad. För jag ska ha så mycket folk till jul, då var jag tvungen att flytta den 15. Ja, men jag vet inte. Jag vet, killarna sa ju att... Den där redskapen stod ju inte på plats när den kom på morgonen.
Jag sa.
Ja.
Redskapen vid...
Men det skulle ju vara för hemskt tycker jag.
Ja.
Men vad gör de, folk?
Mm. Iris har hört rykten om att personen som jobbade på minkfarmen gjort underliga iakttagelser dagen efter Svens försvinnande. Men Iris vågar ändå inte uttala sig om man tror att direktören var inblandad i försvinnandet eller inte.
Det kan jag inte svara. Vågar jag inte yttra mig för. Jag vet inte, då vågar jag inte säga någonting.
Mm. Men träffar du honom någonting?
Ja, just det. Han vill att jag ska flytta dit igen.
Vad sa du?
Han vill att jag ska flytta dit igen.
Vill han? Vadå då?
Ja, det var då när han ringde och sa att jag har så svårt att komma iväg. Jag kommer inte ihåg var jag bodde. Och då sa han, du kan få hyra vid mig, sa han. Han pratade så där, vet du. Konstigt. Ja. Mm. Du kan få hyra vid mig.
Ja.
Var det så här, någon smålandsdialekt?
Ja. Ja, hej, sa jag. Jag vågar inte, men det skulle jag aldrig tänkt mig.
Vad tror du om den här vägen som byggdes då? Vägen?
Ja.
Vad tänkte ni om?
Ja, det var väl också underligt. Det var ju bevis att han var borta. Magnet och dasset och allting.
Mm.
Va? Det var ju bevisat att han var borta.
Mm.
Eller
ja. Ja visst, jag håller med dig.
Ja.
När polisen förhörde Tore och Iges efter försvinnandet var det särskilt en detalj som intresserade dem. En sen natt i samband med att Sven försvann hade de nämligen vaknat av ljud.
Vi hade ju precis sängrummet utåt vägen precis. Och men min man han hörde hemskt tydligt. Och jag hörde också när det var bra en massa trasig där framme.
Mm, mm.
En liten bra som var där.
Utanför grotten precis.
Precis.
Ja.
Och då klockan 3:30, vi tar så gett på klockan, då var hon 3:30. Då slår det i en bil i brån där.
Var den på väg in mot eller bort från?
Det kan vi ju inte säga. Hade vi varit så klok, om man hade visst något, och vi hade dratt upp rullgardinen, då hade det ju varit gjort, och då hade vi ju kunnat sett vad det var för bil. Ja.
Mm.
Men inte tänkt man väl på sånt?
Nej.
Hela gör.
Kan, hur lät den när de körde över bron där?
Det dog till så här, för det är bara rotten bra.
Okej, okay, var det liksom plankar som slog emot?
Ja, de låg nästan lös i bron där. Okej.
Okay.
Det var ju farligt att köra på över egentligen.
Måste man köra fort för att det skulle låta, eller?
Nej, det behöver man inte.
Man kunde krypköra alltså?
Han körde, men vi vet det. Mm. Det är allt vad vi vet om eller den där bilen.
Och det var 4 på natten?
Ja.
Vägen över bron ledde bara till Tore och Igas hus och till Sven Sjögrens hus. Och Sven var verkligen inte känd som någon som var ute och körde på småtimmarna. Polisen hade därför snabbt dragit slutsatsen att bilen måste ha någonting med försvinnandet att göra. Frågan var bara om bilen var på väg till eller från Svens hus. På grund av dånet från forsen så var det omöjligt att avgöra. Även den nyanlagda vägen hade väckt polisens intresse. Hur kom det sig att den hade byggts så snabbt efter försvinnandet? Stig och ingen minns att den nyanlagda vägen även hade fått folket i trakten att reagera.
Ja, det var de igång i alla fall, minst. Det gick väl inte en vecka så var de igång med det vägbygget.
Ja, och när det gick väldigt snabbt.
Och då brak ju ryktespridningen igång.
Ja, nej, för det hette ju att det var bråttom med det, för det skulle vara färdigt tills Sven kom hemifrån sin resa i Stockholm.
Ja, så.
Men när man fick höra att det är där sig åk med, då började man ju fundera, vad kan det här vara rimligt? Det var nog så där det drog igång.
Ja, då drog det igång någon jävligt.
Ja.
Ja. Det var då började rykten att det är något som jag inte...
Ja, det gick nog väldigt fort där.
Ja, då gick
det. Och Alfa står ju att man kan ju inte göra så. Bara efter några dagar bara bygga vägar och grejer. Så det var något skumt.
Ingen bekräftar att misstankarna tidigt riktades åt ett visst håll när det blev känt vem som var köparen till svensk mark.
Alla ansåg väl att det var Johan som var ansvarig för alltihop, men det var nog det.
För det var nog redan ju då att det var något trassel med det där kontraktet och att det inte var schysst. Det spred sig rätt fort det där.
Inge och direktören var inte helt obekanta med varandra.
Men du hade jobbat på Mink?
Ja.
Hur länge jobbade du där?
Jag tror jag var det 3-4 år.
Ja.
Det skulle bara vara tillfälligt. Nej, men fan, man var tvungen att ha en inkomst, men sen blev kvar det ett tag.
Hur gammal var du då?
Ja, det var ju 72. Jag var född 47 och så var jag 24-25 år.
Ja. Hur var det?
Ja, det var lite omväxlande.
Mm.
Det var det. Men i och för sig var det inget fel så, det var ju skitigt och tungt.
Det var minst sagt ett speciellt klientel som jobbade på minkfarmen.
Det var ett arbetsförmedling när det var den där perioden, det var parning på vårslakt. De rensade ju vad de hade, skitigt. Vilket klientel. Men det var alltid några stycken som var bra ordning. De blev i regel kvar då, fick man stanna kvar. För han hade ju ständig brist på folk liksom, som var någon med.
Direktören var en komplicerad natur. Många har påtagligt svårt att beskriva hans personlighet.
Vad var din känsla av honom då?
Ja, var lite muttrig. Han var lite... Nej, han var inte... Nej, men han var ju trevlig så, men han var butter.
Mm.
Han var lite butter. Försiktig. Ja, han var lite försiktig. Men alla som jobbar för han tycker om han. Har vi hört någon som tycker illa om han ändå? Han var en bra arbetsgivare.
Nej, det är inte så här. Folk ringer och skäller på honom att hans minka har gett upp Hansen.
Mm.
Nej, son. Det är inte mina minkar.
Vi pratar mycket smålandsdialekt, eller?
Ja, nej, hur fan jag. Inte mina minkar, nej. Så där pratar han på något vis. Han var väldigt få ord, men sen träffade man honom utanför minkfarmen något tillfälle. Då kom han ju prata. Så det blev nästan som att han var en annan människa då.
Var han hård som arbetsgivare, eller?
Ja. Det hände ju ibland. Han satt och sov när han kom. Det var en som han bodde och befallde i tappknäppen. Jag kom och han satt upp och sov där i vårsalen. Så han låt han sova färdigt. Sen när vi såg igen på kvällen. Du, det här är till dig, sa han. Då var det avlöningskuvertet. Då fick han spark.
Va?
Det är sant. Ja, men det var enkla puckar då.
Ja.
Ja, nej, så var det inte. Det var ju...
Ja.
Nej, men jobbade man så här så var han ju hos då. Alltså, så absolut, det var inte snart.
Nej, han var väldigt omtyckt så. Min son jobbade där faktiskt en sommar, 95 ungefär. Sen sa jag han fortfarande än idag. Så rolig arbetsplats som på min farm. Det går nog inte att hitta sig. Det var helt galna människor, det var så kul. Ja, han var positiv till min kvarstyrktaren också.
Ingen minns också att redan ett par år innan Sven försvann så hade uppstått en del förväxlingar mellan Sven och direktören kring vissa markområden runt bruket. Upprinnelsen hade varit en djurpark som direktören under många år hade haft planer på.
Men han förstod att han var inblandad för han hade ju själv inte blandat in den marken. Utan han blev ju pådyvlad en utredning där eller vad det var. Jag vet inte hur det var.
Nej, vet inte.
Och då fick han reda på att det var inblandat bakom det där.
Ja.
För han hade ju inte alls tänkt sig att sälja det. Utan det var en norre. Ja, och jag har talat om det då att det skulle bli en djurpark där nere. Det har jag haft i hela tiden. Men det vet jag inte. Du har pratat en gång, men det var inte du som hade något större kläm på det. För det har jag att det skulle bli någonting. Och vad det var riktigt... Det var att han blev skyldig någon där. Det har jag hört på något vis.
Ja, det blev...
Men riktigt hur det låg till, det visste jag inte.
Det var väl när de där tomta stycktes av det upp.
Ja, på något vis.
Mm.
När polisen besökte Tore och Iris efter att ha sökt igenom Svens hus så var det förutom det nattliga billjudet en viss sak som de var särskilt intresserade av. Nämligen vem det var som hade lämnat uppgiften att Sven åkte till fastlandet för att betala en skuld. Det visste nämligen Tore. Men först behöver vi reda ut varför Sven överhuvudtaget hade en skuld till ett företag i Stockholm. Vi backar bandet några år. Till mitten av 60-talet. Efter att stora systern, Aletta som bodde tillsammans med Sven, gick bort så hade han fått allt svårare med ekonomin. Han hade insett att han behövde få in kapital. Efter att hans försök att få sälja grus misslyckats hade han undersökt möjligheterna att stycka av tomter och sälja till sommargäster. Under 60-talet hade det blivit allt populärare att skaffa sig sommarstuga. Gotlands västkust var en av de mest attraktiva lägena och med närheten till den populära Lummelundagrottorna borde han kunna göra en bra affär. Kruxet var bara att få myndigheternas tillstånd att stycka av. Det var så han hade kommit i kontakt med företaget Friab. De hade lovat honom att de skulle kunna hjälpa honom att navigera den krångliga byråkratin. De var särskilt intresserade av Svens norra skifte. Ett stycke skogsmark längs kusten som låg skilt från resten av gården några kilometer norrut. Företaget menade att området var mycket lämpligt för att avstycka tomter. För att Friab skulle kunna sköta byråkratin var Sven tvungen att skriva ett kontrakt där han sålde hela gården och all sin mark till företaget för 320 000 kronor. En summa som i dagens penningsvärde motsvarar ungefär 3,2 miljoner. Men med tanke på att räntan på den tiden var långt över 10% hade marken idag säkert varit värd tiotals miljoner. Men samtidigt som kontraktet upprättades så skrevs även ett annat, hemligt kontrakt. Det kontraktet hade innebörden att när tomterna med var avstyckade och klart så skulle Sven kunna köpa tillbaka all mark till ett billigt pris. Han skulle då kunna ha resten av marken kvar och sitta i lugn och ro med ett ordentligt sparkapital. Jordbruket skulle han kunna fortsätta med så länge han orkade. Fram till att affären blev klar skulle han få låna pengar av Friab för att klara ekonomin. Det varken Sven eller Friab visste var att det fanns en annan intressent i området som hade andra planer för Svens marker, nämligen direktören för minkfarmen i Saltan. Redan under 60-talet hade det börjat komma in klagomål på minkfarmens utbredning. Den dåliga lukten och flugorna. Det började resas krav för att myndigheterna skulle upprätta någon form av plan för området. Direktören hade inte låtit vänta på några kommunala planer, utan han hade själv anlitat en konsultfirma som omedelbart började ta fram en marknadsvändningsplan. När det första planförslaget skickades in till myndigheterna innehöll det visserligen ett förslag på begränsningar för minkfarmens utbredning, men den innehöll även planer för en stor och pampig djurpark. Myndigheterna hade kliat sig i huvudet och inte riktigt förstått hur en djurpark hade letats in i planen. Det var inte alls syftet med planeringen. Men kanske var en djurpark inte en sån dum idé. Kolmårdens djurpark hade nyligen öppnat och omedelbart blivit en mycket stor framgång. Med tanke på närheten till den populära grottan så borde en djurpark intill Lummelunds bruk också kunna bli en succé. Men det fanns en annan viktig detalj kring djurparksplanerna som fick många att höja på ögonbrynen. Den var nämligen inte belägen på mark som direktören ägde. Istället var den planerad på Sjögrens mark, i änget mellan hans boningshus och stranden. Mark som Sjögren använde som betesmark till sina lamm. Var det meningen att Sjögren skulle anlägga den stora djurparken? Knappast. Alla insåg att det bara fanns en person i bygden som hade resurserna till något sånt, nämligen direktören. Direktören visste att om planen godkändes av myndigheterna så skulle Sjögren därefter bli mer eller mindre tvungen att sälja marken till honom. Det var alltså i det här läget som Friab hade börjat undersöka möjligheterna att planera fritidshus på Sjögrens norra skifte. När de upptäckte att planläggningen av området redan var i full gång så var de tvungna att göra ett val. Att antingen fortsätta med en egen konkurrerande plan eller ansluta till den redan pågående planeringen. De valde det sista. De svek därför sina löften till Sven om att det endast var frågan om att stycka av några fritidstomter. Istället tecknade de ett kontrakt med direktören där de sålde vidare i stort sett all Sjögrens mark till honom. Direktören började köpa in olika utställningsdjur och anlägga en mindre viltpark in till minkfarmen som ett första steg inför de mer storslagna planerna. Men just som allt verkade gå direktören rätt i händerna så visade det sig plötsligt att Friabs ursprungliga kontrakt med Sjögren inte längre var juridiskt giltigt. Vissa lagar hade hunnit ändras under den utdragna processen. Kontraktet skulle därför behöva göras om. Men Sjögren hade vid det här laget ryktesvägen fått reda på att det var direktören som låg bakom köpet. Han kände sig naturligtvis lurad och inte intresserad att skriva på några fler kontrakt. När Friab insåg att affären inte längre skulle gå att genomföra så hade de skickat en räkning till Sjögren på 27 500 kronor för det arbete som ansåg sig ha lagt ner. Alltså i dagens penningvärde nästan 275 000 kronor. Det var alltså denna räkning som Sven skulle ha åkt till fastlandet för att betala. Men varifrån kom egentligen ryktet?
Iris berättade att månaderna innan Sven försvann så hade hon och Tore lagt märke till en yngre man som ofta besökte Sven Sjögren. Det var ett udda par. Den yngre mannen hade haft en världsvan framtoning och varit välklädd enligt senaste modet. Det hade verkat lite märkligt. Vad kunde han och den 62-åriga lantbrukaren med sin smutsiga overall ha gemensamt? Även om Iris var nyfiken så vågade hon aldrig gå fram och prata med honom.
Jag har inte pratat med honom.
Men har du sett honom?
Men jag har sett honom.
Ja.
Och jag har sett honom så förstående att han kom varenda morgon. När jag då var hemma någon gång.
Ja.
Varenda morgon. Och då sa jag så här till min gubbe så här. Jag bara, man ska ju inte säga som jag säger nu. Det får ni inte säga heller. Jag bara han inte tänka göra någonting med sjuken, sa jag.
Hade du det på känn?
Det kände jag då. Jag kände det och då sa min gubbe att jag är inte klok, sa han till mig då.
Mm.
Vad var det som gjorde att du fick den känslan då?
Varför han får det så vansinnigt?
Ett par dagar efter att Sjögren inte hade dykt upp till det planerade brobygget så hade Tore åter sett den unga mannen utanför Sjögrens lada. Han hade då tagit mod till sig och gått fram. Den unge mannen hade förklarat att han precis varit och kört in spannmål till Visby för svensk räkning och att han nu skulle lasta av säckarna. Han berättade att han och Sven var goda vänner och att han hade lovat Sven att se till gården medan han var borta. Sven hade nämligen åkt till Stockholm för att betala av en skuld. Bara en dag senare hade Tore och Iger sett mannen igen. Nu hade han stått och dirigerat arbetet på den nya vägen som anlade sig för svensk mark. Iris skulle senare förstå att mannen hon sett var identisk med den man som i det här fallet har gått till historien under namnet Bulvanen. Nästa gång i Kalla fall.
Pappa jobbade med det här liksom. Han var kriminalinspektör och tekniker. Så han säkrade mycket spår och så här. Ja, det är ju svårt det här när man är polis och man får med en massa saker som man sen inte får prata om med sin familj. Men jag tror säkert att det var någonting som de grubblade på, både pappa och Lennart. Något som följde med liksom på något sätt.
Och inte så, om någon har sett honom med en relativt nyköpt grön overall stå på någon av Gotlandsbåtarna och åka över och lämna allting.
En sån som han absolut inte vill ha med att göra. Han hade väl den minen då när jag hade sett.
Och här har de gick och knackat dörr alltså. Oh. Efter att Sjögren försvann så gick de och knackade på varenda jäkla dörr här.
Kalla fall produceras av produktionsbolaget Bangalore för Podplay och Bauer Media. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla_fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips@kallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kalla fall.
Podplay, en del av